har idag tisdagen den 21/6/1977. Och det är Åsa Nyman och Torsten Nordeus som är på besök hos Bertil Norén, Fyrislundsgatan 64. Och vi skulle få höra lite grann om hur det var att vara torpare för inte så länge sedan. Vilket var det första torpet som du skaffade?
Det var under Sjögård 1935. Och samtidigt, det var ett litet torp på bara 5 tunnland. Och ett dagsverkstorp alltså. Man skulle fullgöra en dag i veckan. Jag rände liksom. Och där, samtidigt så var jag traktorkörare vid gården, Sjögård alltså. Så att det var ju mycket slitsamt med det torpet, för det fick man ju ta sin fritid på sommaren. Om nätter och kvällar och så.
Men det låter rätt lite att bara behöva fullgöra en dag i veckan.
Ja, på det torpet alltså. Det var bara 5 tunnland.
Finns kontraktet kvar?
Nej, det gör det nog inte.
Arbetet på torpet, var det att delta i alla typer av arbeten eller var det just traktorkörningen?
Ja, det var alla jobb. På vintern till exempel var det andra jobb och sommaren hade jag jämt göra och köra traktor.
Var det extra betalt för traktorkörningen?
Ja, inte så mycket på den tiden. Och så var det den tiden, fanns inte gummihjul alltså, utan var så här med nabbar. Och skulle man sitta på våren när man började vårbruket till exempel, då var det ju väldigt elakt att sitta på traktor, för det skakade och det for och vicka sig. Så man fick ju nästan magsår innan man slutade. Det var cirka 1000 tunnland som skulle sås. Och det gick ju så till.
Var det något dagsverke för frun och för barna?
Ja, frun gick också där nere och hjälpte till med mjölkning på den tiden.
Och mjölkningen, det blev varenda kväll och morgon det då?
Ja. Och sedan var det så. Och tiderna gick, jag var ju där 10-11 år. Och de kom kriget med gengas och sådant. Och det var lite besvärligt i början innan man var van vid det. Man var lite så där gengasförgiftad. Man fick såna här kvävningsanfall om nätterna. Men man visste inte vad det var för någonting på den tiden. Så man brydde sig inte så mycket om det. Men tiden gick och det kriget var slut. Så oljan kom ju igen. Så det gick det ju bättre igen. Men det var när man började med sånt här dagsverktorp med 2 tomma händer. Då måste man ta en första korn vi köpte på en växel. Vi fick ju godsägaren till skriva på gården. Och så köpte vi en ko till något år efter. Och sedan födde vi upp egna djur. För det kom igång med det. Så att sedan nästa torpet tog, det var på 20 tunnland. Det var under Viksgård alltså, i Barlingsta.
Kom det sig att ni övergav det här första torpet då? Ville ni ha det större eller?
Ja, det var ju ett sak alltså. Men vi ville också komma den, för det var också illa till. Låg upp i skogen ovanför sjön där vid Melan för all det. Men det var knappast en körväg dit upp. Så bil var inte tänkbart att komma dit. Så vi ville försöka komma lite centralare. Och då hittade vi på det där vid Viksgård alltså. Men det var ju väldigt dåligt det torpet. Men vi tog det i alla fall.
På vilket sätt var det dåligt?
Jo, husen alltså. Både bostad och ekonomi, uthusen. Så Att,
fick ni inte hjälp med, av gården att reparera?
Ja, det var just i det ögonblicket den här nya arrendelagen kom till 1944. Och då skulle ju allting gå i kontantarrende. Och det var ju lite förmånligt på det där. För det var 20 tunnland det torpet. Och vi skulle göra 20 dagar i månaden för det torpet. Och då var det ju bostad och uthus var ju rinningsvärdiga. Men just då så skulle vi få ändring för att vi skulle betala kontantarrende. Och då utgjorde det knappt halva dagsverksantalet för månad eller år.
Hur pass mycket, hur mycket var det i reda pengar då?
Ja, det gjorde ju dagsverken alltså.
Jaha.
Fortfarande för den delen då.
För pengarna, ja.
Ja, ja, men det var inte med en halva dagsverksantalet än mot tidigare. Och det var... Så, men vi fick ju ordna hårda buden när vi fick någon liten reparation på. För det skulle ju ingå det här nya arrendeavtalen, att de skulle skjuta om torpen och ha dem i dugligt skick. Så det var mycket strid om det. Och sen fick vi en liten reparation tillfället på huset och bostaden alltså. Men det var inte så mycket på uthusen. Så det, vi var inte så gamla på det torpet heller. Utan vi sökte ett större sen. Och kom på ett som var 40 tunnland. Och det var under Lennabruk alltså. Där var det ju lite bättre villkor. För det var sånt där körarenda, man kallar man sig. Köra i skogen. Visst för arrendet. Det var en summa på 1 000 kronor som arrende gällde alltså då. Och det var ungefär 40 tunnland.
Du använder omväxlande torp och arrende. Kom det så småningom att bli ungefär... Det var alltså inte dagsverkstorp det här?
Nej, det var arrende istället. Ja, arrende var väl andra på sitt sätt också fast det kallas dagsverken. Mm. Men... Det gick ju i alla fall bättre att sköta det torpet. För då fick man ta på vintern när man hade tid och köra i skogen och så. Så man körde arrende färdigt då. Det är summan som skulle vara.
Ja, det var ju fördelaktigt. Då kunde man ägna sig helt och hållet åt sommar, på sommaren åt sitt eget jordbruk.
Just det. Så det gick ju bra på det viset. Och då hade vi ju kommit igång med djur. Vi hade väl... En 8 mjölkkor och häst och traktor och mjölkmaskiner. Och att delvis på avbetalning av det då, men det gick i alla fall hyggligt. Och nära till vägen var då, nära till tåget och Anhalten, Sälkner hade. Det här torpet hette Bottenängen som vi hade då.
Det ni tjänar pengar på var att sälja mjölken och...
Mjölk och ägg och lite sådär då. Jag hade hönshus. Det var stora utrymmen där och bra byggt. Men när vi hade kommit igång där då var det där en period nästan. Det var då man var sjuk. Då bröt ju ledgångsreumatismen ut i alla leder. Så jag kunde ingenting göra. Jag kunde inte gå, jag kunde inte klä mig eller någonting. Och verkte dag och natt.
Ja, det var ju ett hårt öde.
Det var ett hårt öde. För att jag har aldrig legat sjuk en dag tidigare. Men så blev det. Och då måste jag hålla aktion för mina barn var inte vuxna att fortsätta på jordbruket.
Gamla var de vid den här tiden?
Ja, den äldsta var 17 år och han var inte lagd för jordbruket. Och den andra var väl 12-14 någonting. Men han var ju intresserad av jord, men han var ju för ung i så fall. Sen hade jag en flicka som var född 49. Så då måste vi göra aktion. och allt man har kämpat för under 20 års tid ungefär och kom igång med. Men aktionen gick ju bra. Vi fick skapa betalt och delvis kunde jag köpa en liten fastighet då, den här som hade senast.
Var det ett egna hem då?
Nej, fastighet bara med 5000 kvadratmeter tomt. Och
var låg det?
I Alsike. I Knivsta alltså. Mm. Och men i och med den nya rändelagen som kom till för torpare och statkarlar. Det var en väldig fördel för dem också. För att förut hade de staten. Och de kallade det var ju brödsed, det var korn och havre och potatisland och vid och sånt där. Nu fick de en kontant lön istället. Och så andra sidan var det angående spannmål. De fick ju råg och vete till hushållet. Men det var ju dåliga skördeår ibland på den tiden. Och den var ju förstörd mycket, brödseden, den grodde och så. Så den gick inte att använda i hushållet. Men då fanns det ju ett avtal som löd sådär att brödseden ska vara gårdens bästa. Och någon undantag för dåliga skördeår fanns inte. Så det var ju en fördel att få kontantlön. Jo då. Men angående torpen och arrendena så gick ju när jordägaren måste börja till att reparera och ordna, det vart för dyrt för dem och så fick de inte in så mycket pengar som de gjorde i dagsverken. Det vart ju bara hälften. Och i och med den trenden så vart det en ny historia för torparna som sakta började ebba ut genom att jordägaren, han började lägga ner torpen och sälja dem eller hyra ut dem till sommarnöje, vilket var mer lönande och han kom ifrån alla reparationer.
Så. Men då måste han ju istället lägga ut pengar på att betala lantarbetare som hjälpte honom, eller hur?
Ja, det har varit högre löner naturligtvis. Men det kom ju fram så mycket maskiner då i jordbruket så de behövde inte så mycket folk. På den tiden. Det var ju sådana här som skördetröskor och sådant. Som gjorde väldiga arbeten på fältet direkt utan att köra in i ladan. Först lägga in seden och sen arbeta ut den och tröskan. Det fordrade så mycket folk.
Det var alltså ganska stor skillnad på förhållandena på de här tre olika torpställena.
Ja, visst. Det var det. Det var ju en början där det var ju värsta jobben på första torpet. Man skulle vara anställd som traktorkörare också. Och sedan då det andra torpet, då måste vi ha dräng då. Det göra torperna. Eller dagsverkena. Men han ledsnade ju han också på det jobbet.
Men vem avlönade drängen? Det var du själv då som fick avlöna honom.
Han fick ju göra så många överdagar då. I dagsverket alltså. Så det räckte till avlön åt honom med. Genom att det varit mindre dagsverksantal för torpet.
Mm. Så det var inte nödvändigt att betala honom i reda pengar?
Nej, det var mat och husrum bara det. Som jag höll honom alltså.
Hur var det med standarden på de olika torpen du bodde på med familjen? Jag tänker på åldern på husen och hur var köket inrätt? Det var väl inte så att det var öppen spis i det första?
Nej, det var på det viset att jordägarna fick ju ersättning av staten. För att rusta upp arbetarbostäder och så här på 30-talet. Och det där torpet som jag skulle ha, det kom ju med så att de rustade upp det alltså. Från grunden. Men det var ju så litet. Det var rum och kök, men det av en yta på 20 kvadrat bara. Vi inte byggde dem till något, kostade på något extra alltså. Och så för andra stod det där huset på berg. Och inte lagde de någon vidare isolering i väggar och golvet. Utan det drog fukt från berget in. Så att det fuktade kring väggar och sådant. För att det var underligt bara att man inte fick fel på lungorna. Mm. För det låg närmast en vägg där. Och det, men sen då skulle de syna utav de där torperna då, staten alltså, ombudsmän från staten. Och då våran rättare eller inspektoren var på gården. Han skulle ju med då som ciceron. Men han kom inte upp till det där torpet just. Utan han gick till de som var lite bättre byggda. Och jag funderar, men varför inte skulle gå upp till det där? Nej, jag förstår, man kan inte gå till det som var sämst, inte sant? Så var det på den tiden.
Mm. Gick det med barna då i ett sånt här, en sån här dålig bostad? Var de friska?
Ja, nu de blev bra i alla fall. För se, vi hade ju två barn där uppe. Ja. Den äldsta var väl 12-13 år då. Och den andra skulle börja skolan när vi flyttade därifrån. Men de klarade sig i alla fall. De låg väl lite bättre till.
Mm. Jaha, de började inte skolan förrän du kom till det andra torpet.
Ja, ett torp, eller ett av den äldsta gick i skolan när det var sju. Ja.
Var det i skolan? Var det någon skillnad på torparens barn och gårdens barn?
Ja, gården, ja, de hade väl just inga barn, men det var ingen större skillnad, för det var ju bara torparbarn och statkarlar alltså. Det var allt som fanns på den där socken. Det var med prästgård till, men de hade väl någon flicka som gick.
Ja, så det, man kände inte av någon social skillnad?
Nej, det var det inte. Och sen kom vi till Balingsta. Då slutade den äldsta grabben, han var färdig då. Men han kom tillbaka, eller han började som gå i en kurs i stan då. På, han skulle bli så här biträde, affär, handlare. Och det gick väl bra, och han fick väl jobb också, men sen kom han ju ifrån det där. Sen var han väl 17 år då, när vi flyttade till tredje torpet. Och då tog han värmning alltså till, vad heter det, signalregementet i Solna låg då. Och där var han i 6 år och klarade skolorna bra. Men sen gifte han sig och då flyttade det elementet till Uppsala, då ville han inte följa med dit. Då började han vid telegrafen i Stockholm. Och det var väl inte så märkvärt på den tiden. Det var 54 det. Men han klarade sig bra därmed. Han var mycket för det fackliga alltså. Så han var invald som ordförande för Stockholms telefon, vad heter det? Ja, facket de har där.
Jaha. Är det någon av dem som är där uppe på bilderna som är?
Ja, det är han, sitter längst bort, och så den här första också.
Jaha.
Han varit ordförande i alla fall för fackförbundet i Televerket. Det håller han på med sen. Fortsatte han vidare när han ombudsman för Statsanställdas förbund i Stockholm. Han bor i Nacka.
Det var den äldsta det, ja.
Ja. Mm.
Men då, och det var den yngre som var intresserad av lantbruk.
Ja, det är han där. Tog väl i mitten där. Där brudbarna. Och han har gått den jordiska vägen, den jordbanan tänkte jag säga, för han har hönseri nu i Lagga. Och cirka 5000 höns. Och det går ju bra. Ja. Och dottern, hon är gift också med en banktjänsteman som jobbar i Stockholm, och hon jobbar här på Försäkringskassan i Uppsala.
Men för att återgå till den här tiden, speciellt tänker jag på vid första torpet, det var ju svåra tider då också, 30-talet med depression och så.
Det var det.
Kunde frun göra någonting för att tjäna lite extra, veva eller tvätta eller, ja, hon mjölkade där, ja.
Hon gick vid gården där tidigt,
ja.
Så att
ja.
Hon var inte så stark i sig, och sen tog hon väl någon städning där nere vid gården. Godsegans alltså.
Jaha.
Så det fortsatte hon med. Men det var ju hårdare tider i början av 30-talet alltså. När jag gifte mig som då, 1931 var det. Då var det väldigt hårda bud. För då fanns det ju inte jobb och inga pengar, och folk gick landsvägen och tiggde då i gårdarna mat. Så det var besvärligt. Men jag fick ju ett jobb som djurskötare då på Ängeby Lena. Så jag var där en tid. Men det var väldigt mycket folk som gick arbetslösa då. Och de hade ju det här AK, en motsvarighet till AMS i våra dagar. Men det var inte samma förhållanden. Det var ingen omskolning eller något sådant. Och ingen understöd. Till exempel de kunde skicka ut en sockerbagare i skogen då, från stan. Och han fick hugga ved där för 60 öre kubikmeter. Han hade aldrig hållit en yxa han såg. Så det fick han klara sig på. Det fanns inga understöd eller någonting.
Ja, man undrar hur folk kunde klara sig överhuvudtaget. Ja. Fanns det några som svalt ihjäl rent av?
Ja, det är nog möjligt det. De var undernärda så de dog en del.
Ja.
Och det var hemskt tråkiga tider. Men hur det var, så började det sakta komma igång igen. Världsläget. Genom, det började väl genom en stormfällning 1932. Och det där drabbade Upplandsskogarna mest. Så det kom huggare ner på Norrland och kring för att hjälpa till där och hugga. Och staten satte in sitt stöd för att det inte skulle befaras virket. Men där låg det som ett slagfält ungefär, träna. På vissa håll. Och i och med det så kom det igång. Det, jag vet en liten sak. De började tillverka en trådrulle med snöre i som de kallar för jojo. Och den har varit väldigt populär sak. De, varje människa, både ung och gammal, så skaffade de en sån där sak. Och de, i väntan på tåg och bussar och affärer, så hade de där stod och spelade med. Och den förbättrades mer och mer. Och det var stora tävlingar för att kora en mästare till sist. Ja, det var det. Sen började det bli lite mer oro i Europa. I och med att Hitler började reagera i Tyskland. Och han tog och satte igång med stor rustning. Producerade i stor skala. Och han kom igång på det viset, och stålindustrin då, så var det mycket. Och det påverkar Sverige. Så det, lönerna började stiga och det började finnas arbeten. Och levnadsstandarden förbättrades mycket. För att nå sin kulmen 1938. Då hade vi rätt så bra, då var det jämställt med löner och priser. Det vägde jämnt alltså. Och då var ju kronan också dubbelt värd än i dagens läge. Så på det viset så har det varit en lugnare period. för folket trivdes bättre. Och sen då kom ju kriget året efter och förstörde alltihop, kan man säga.
Hur mycket följde man med utvecklingen i Tyskland? Var man, tyckte man att det var bra det som skedde där? Gemene mans inställning till upprustning och sådant?
Vi fick ju inte veta så mycket om själva upprustningen förrän i efterhand mera, hur han hade rustat och ordnat. Men det är klart att det var väl ingen som tyckte om den upprustningen. Han gjorde kanoner istället för smör, sa de. Så att det, och så följde, hade han ju ett väldigt skrikande sätt så där. Han gapade och skrek. Men det är underligt nog att folk var som hysteriska. De gillade alla tyskar alltså. Och då övertog han ju makten till sist så där. Genom att den där gamla presidenten Hindenburg, eller vad han hette nu.
Hindenburg.
Och han var ju nästan petad åt sidan. Han dog ju också så småningom. Sen var han ju ensam herre på täppan. Och han hade sina föredrag och föreläsningar och han gapade och han skrek. Han hade väldigt röst. Så det.
Men när kriget bröt ut så blev det ju ganska snart inkallelser här i Sverige. Hur drabbade det den som hade ett torp eller en gård?
Ja, det var ju besvärligt naturligtvis. För att det var många ensamstående jordbrukare. Och de var det ju värst för. Och när vi vart inkallade, det var ju 1940, året efter alltså. Då valde de att ta in äldre först alltså. Vi har gått den vägen, sa Per Albin. De skulle spara de andra då, om det skulle bli slagfält då, yngre. Ja, och det där var väl mycket krångel med inkallelser. Den ena åkte in då och den andra då. Jag kom in i januari 1940 i alla fall.
Det var den där kalla vintern nu.
Det var hemskt kallt, det var 25 grader varje dag. Och mera med. Och då var hon ju ensam makande med djur och barn och där. Dåliga uthus var det, så det var kallt. Och det var så kallt så vattnet frös bort. Vi hade en där öppen brunn. Så de måste köra från gården upp. Och genom det så var det mycket nerkylt inne i husen genom det kalla vatten. Och kom in och stod där. Så en gris förlorade som var vuxen då. På vintern. Utav kylan.
Men han makade redan med att sköta på arbete både ute och inne då?
Ja. Vi fick, var ju så begåvade, låg i depå liksom på I8. Inkallade då. Och vi fick ligga kvar där så länge. Och vi fick helgpermission varje helg alltså. Så vi kunde komma hem och hjälpa till lite. Men jag minns en söndag. Vi skulle köra upp en stack halm vi hade åt djuren. Och det var 30 grader och blåste. Ja, det var nog fantastiskt kallt. Och var fullt yrveden. Så det var en väldigt hård vinter.
Hur länge var du inkallad då?
Ja, cirka 2 månader var väl, eller något mer. Kom ut i början av mars. Men sen då skulle vi ut igen i när mobiliseringen var den 9 april då, när Hitler gick in i Danmark och Norge. Då var det ju mobilisering helt. Då var det ju brådskande. Och då kom vi in klockan 11 på kväll. Och det var den 20 april tror jag. Eller vad det var. I alla fall var det 20 grader kallt. Då också. Och, men vi fick ju ligga kvar i depån i alla fall. Vi behövde inte flytta ut på fält någonstans. Så vi hade ju relativt hyggligt. Men så småningom så fick man ju komma hem igen ett tag. Över sommaren.
Var det med, hade man någon känning av brist på mat och sådant, eller gick det bra på landet?
Ja, det är klart att de som inte hade något, som vi hade ju torpet, vi hade mjölk och vi hade fläsk och ägg och sådant. Så vi klarade oss för våran del. Och det var ju ransonerat allting, förstås. Men som ägg, det fick vi ju sälja fritt i alla fall. Till sådana som inte hade några grannar och sånt.
Det var kanske till och med lite bättre med inkomsten på det viset just då.
Ja, visst. Det var ju högre priser då och så. Så det gick ju rätt så bra.
Sen... var det... fanns det någon mejeri att skicka bort mjölken till, eller sålde ni privat?
Nej, vi kärna, tänkte jag säga, hemma.
Ni separerade och gjorde smör själva också då?
Ja, just det. Och lämnade det då till affärer och sådant.
Jaha, lämnade ni till någon lanthandel då?
Ja.
Sålde inte själva direkt ut till stadsbor?
Nej, det fick man ju inte göra.
Så inte?
Det var ju ransonering på smör.
Jaha. Ja, det kan vara.
Ont om det också.
Ja.
Så det måste gå igenom affärerna.
Var det sträng kontroll på en gård så där, hur många grisar man hade och slaktade?
Ja, det kom alltid en sån där, vad heter det, gode man eller vad man ska kalla det. Som skulle, ett par stycken då. De skulle se efter hur vi hade med djur och om det stämde med rätt antal som var uppgivet och så. Så var det bra. Och de kunde ju vara rätt stränga om man försökte ha någon djursida ved, alltså någon gris eller någonting.
Så det gick inte att fuska då?
Nej, det var svårt.
Hur var det med jakt? Kunde man dryga ut köttet genom jakt?
Ja, tyvärr så. Bondegården fick ingen jaga. Det var friarinnande där som hade gården. Hon var mån om sina djur.
Vad heter hon?
Baner, Gunnil Baner. Jaha. Och baron alltså, han var ju död. De var ensamma. Men så hade hon ett par barn, en pojke och en jänta. Och de där skulle få jobba och gå lite för att de skulle få ha liksom hushållsgris. Var det förordningar på den tiden. Så de var med, så baron där då var med mig, han skulle lära sig att köra traktor och så. Så var de med på fälten när vi skar och med sed och grejer. Och arbeta.
Jaha, så de måste kunna bevisa att de arbetade med egna händer för att få ha en gris då?
För att få någon licens på en gris alltså.
Jaha.
Så det var hårda bud.
Hade ni annars någon, ni torpare, någon kontakt med härskapsfolket?
Jo då, det hade man ju. Och friarinnan, hon ägde ju gården, men det var ju arrendatorn som vi hade. Som arrenderade jorden alltså.
Jaha.
Men hon verkar ju ganska trevlig friarinnan på sitt sätt.
Ordnade hon fester vid midsommar och jul och så där vidare?
Det var en gång. När flickan var så gammal så tas upp i hovet liksom.
Jaha.
Och då var det stor fest anordnade ner. Och då var vi några stycken som mer skulle hjälpa till där. Då. Med det ena och det andra. För att ställa i ordning alltså.
Mm.
Och det där var ju mest officerare alltså. Som var inbjudna där.
Men jag tänkte, ordnade hon inte någon fest för er som var torpare och arrendatorer? Och...
Nej, det var hon försiktig med.
Alltså.
Jag minns hon tog ut stor middag från stadshotellet i Uppsala då, när hon skulle hålla den där festen. Men inte var några torpar inbjudna eller folk inte.
Nej.
Inte vi ens en gång som hjälpte till.
Fick ni inte några presenter till jul eller
nej,
annars?
Aldrig. Det vankas något sådant inte.
Nej.
Så det...
Hur var det med... skatt, att betala skatt. För den som var torpar behövde ju inte, antar jag, betala skatt för själva torpet.
Nej,
men hur
men beräknar... för inkomsten naturligtvis, ja. Som blir på tomter och det man tjänar i ärgården.
Ja.
Så det vart ju uppskattat. Så det... Det var ju så då att man hade liksom... Ja, inte vanlig A-skatt som de säger, utan det var B-skatt. Man deklarerade för rörelse liksom, genom att man hade djur och grejer. Det man hade inkomst. Och sen skulle ju taxeringsnämnden avgöra det där då. Och det gick väl bra, men sista året som vi var där och hade flyttat på våren. Då taxerade de upp 1 000 kronor. Vi sålde ägg och smör. Mer än jag hade gjort. Mm. Ja. Och det var en historia om det där. Jag visade ju fram alla mina kvitton och allting som jag hade sålt för. Och klagade vid prövningsrätten alltså. Så jag fick ju... De tog tillbaka det där igen. Så det var ingenting. Men det var ju också en händelse... Den där mannen som var med i taxeringen, han var ju rättare på gården också. Den hade vi röstat in i kommunarbetare en gång för att han skulle vara arbetarvän. Och så beter han sig på det här viset mot en kamrat. Och han lägger fram då att det ska skattas upp så.
Ja, det var ju inte så kamratligt.
Nej.
Fick han veta det då?
Ja... Det fick han väl, för jag hade flyttat därifrån, men jag skrev ett brev till honom.
Mm.
Och tackade han för hjälpen alltså. Mm.
Ja.
Han är ju död nu han också.
Ja.
Så vi är så många andra.
Det går så, ja.
Ja. Som sagt var det.
Var du bara inkallad 2 gånger under kriget?
Ja. För att det vart du sjuk sen så här.
Jaha.
Klarat inte.
Nej. Ja.
Jag fick fel och ont i ben och åderbråk och elände så där.
Under det här andra världskriget så var det ju mycket som gick på frivillighetens väg. Försvar och hemvärn och sådana där saker. Hade du någon kontakt med det då?
Ja. När jag kom ut i sista stället vi hade, Bottnängen, Funmo. Då var vi med i, vad heter det, inte hemvärlden, den andra.
Landstormen?
Nej.
Nej, det var äldre det.
Det, vad heter det för någonting? Civilförsvaret.
Jaha.
Och där hade vi brandkårsövning på vintern. Vi skulle öva brandtjänst alltså. Det var en gammal sergeant vid regementet som var chef då, brandmästare. Och det gick väl bra allting, det där sista övningen vi skulle ha skulle vara mer lite realistisk. Och vi skulle skjuta langa och det gick väldigt snabbt och bra allting. Men det största fel att vi fick inte fram något vatten.
Mm-hmm.
Och det där förstod att det är ett väldigt baslag. Han tyckte det, brandchefen, han var alldeles borta. Det värsta en brandchef kan råka ut för är när han inte får fram vatten.
Ja, det måste ju vara problematiskt.
Ja, men så var det blockindelning under krig och det var det där borta då också när jag kom dit. Och alltså, om det låg några byar ihop, alltså, det var en som var utsedd till blockledare. Och han skulle fördela arbete på de där mindre gårdarna. Om det var några som var inkallade alltså. Och de som var hemma. Så jag var fast för det där jobbet. Jag hade 10 gårdar. Men Vi ordnade så och köpte i vårt tillsammans traktor och bindare och sådant till skära med. Så det vi klarade upp ett rätt så bra. Det var ingen som varit lidande direkt.
Så det var någon slags gemensamt arbete då inom en
viss grupp? Ja. Jo. Men alltså om de var lite bättre hjälpta på en gång fick de gå över till den andra och hjälpa den också. Som var sämre hjälpt alltså. Om de var inkallade eller så. För det var ju bara hustrurna hemma i allmänhet. Mm.
Men var det inte så att kvinnorna vid den här tiden mer och mer gick ut och arbetade på åker och äng? Alltså med kargöra helt enkelt.
Jo visst, det gjorde de. Så det var inte frågan om något annat då. Och fick sköta djuren själva och sådär.
Så det, blev det någon skillnad eller var det vanligt tidigare också att kvinnorna var med ute?
Nej då, de hade nog varit med lite förut också. De samarbetade liksom.
Ja.
Och sen barn efterhand som de växte upp fick de hjälpa till också.
Ja, det var väl bra att ha många barn.
Ja, just det. På den tiden så.
Ja.
Så.
För att återgå till världskriget, det ryktas ju så mycket om hur det gick till ute i krigen. Hörde du någonting sådant om att ryssarna de var si och så och tyskarna de kunde vara väldigt duktiga på sitt sätt?
Ja, väldiga råskinn sa de när de kom in i ett land.
Var det tyskarna där?
Ja.
Vad hade man för uppfattning om andra nationaliteter?
Ja, ryssarna hörde väl inte så mycket om egentligen. Tyskarna låg ju närmare till.
Aha.
För de var ju i Sverige med, tänkte jag säga. Men det gick ju mycket rykten och det var beredskap 1 och så där vidare. Att de skulle ha högsta beredskap. För tyskarna skulle anfalla och det var alla möjliga rykten. Och så var det en radiomajor de kallade. Han gjorde en väldig information i radio om kriget och den. Och en kväll han var, då var det ju särskilt kritiskt. Då skulle befallaren gå ut och plocka alla tändstift, bilar och traktorer. Och allting skulle oskadliggöras som gick. Då var det nära.
Var det när tyskarna var i Norge?
Ja, det var frågan om Sverige med då. Dag. Men tysken fick ju göra som han ville ändå sen. Här i Sverige. I stort sett alltså.
Ja, de fick ju i alla fall ha transporter genom Sverige.
De skulle ju vara bara sjuktransporter, men det var friska och det var vapen och allting. Svenskarna fick ju aldrig titta i vagnarna en gång.
Vad tyckte man om det där då?
Ja, det var väl ingen som tyckte om det egentligen. Och det ena värre än det andra. Så var det väl uppe i norr också. När tyskarna begärde att de skulle få gå över till Finland. Någon höll en bataljon eller vad det var. Och det fick de ju naturligtvis. Och sen drog de på där bara utan vidare. Så det var inte frågan om att det var bara en halv bataljon inte.
Var det någon och grannarna eller här i trakten kring Uppsala som tyckte att Sverige skulle gå med i kriget?
Nej, det hörde jag faktiskt ingenting om.
Inte det?
Nej, det kan ju hända men.
Var det någon frivillig här i finska?
Ja, det var rätt många. För det var ju ett väldigt härjande att Finlands sak var vår rent.
Mm.
Så det var ju många. Och så gick ju stora kolonner dit på vinterkriget. Här genom Sverige upp i norröver. Men jag vet inte hur det var med det där. Men sen när de skulle åka hem, svenskarna, då nästan de ville spöa de finnarna. Var osans med dem, jag vet inte. Varför?
Det var märkvärdigt.
Ja, det var tack för hjälpen.
Kom det någon flykting Flyktingar, ja, eller flyktingbarn?
Flyktingar kom det väldigt mycket. Men jag personligen hade inte någon beröring med.
Inte det?
Och det var många som varit kvar och har växt upp här i Sverige. Så de är väl som svenskar, de pratar.
Var det finnar det?
Finnar, ja. Uh-huh. Ja, några andra var väl inte så aktuella just under kriget, inte?
Nej,
det har kommit senare, efter det.
Ja.
Och nu har det ju varit väldigt senare tider.
Ja.
Uppsala-båten och Stockholmsbåten gick på respektive Uppsala-Stockholm. Och då skulle man åka då. Uppsala-båten, han kom ju på kvällarna så där i 5-6-taget. Och på morgon var han väl där här i 6-tiden. Han gick till Uppsala. Men Stockholmsbåten, han kom ju från Örsundsbro där han låg för natten. Och kom ut på kvällen i 7-8-taget. Och då skulle höstarna skulle lasta spannmål. Kommer han få ligga där i flera timmar och vänta på honom innan han kom. Och sen på morgon, då gav han sig iväg så är det 3-4. Då skulle vi ner med mjölken. För att han skulle ha mjölk. Vi hade ingen annanstans att skicka mjölken. Så vi fick vara uppe både natt och dag snart sagt ibland. För att passa han. Och det gick. Men sen då på vintern när de lag upp när det vart fryset. Då hade vi inte annat än Örsundsbro eller Bålstad. Det var ju ungefär 2 mil till Bålstad, något mindre till Örsundsbro. Och till Bålstad fick vi köra mjölken på vintern. Så det var rätt besvärligt. Med en hög sån här bryggavagn på den tiden och fullastad med mjölkflaskor. Och det var otäcka väglag, bara rena isgatan ibland och ett par hästar hade man. Och det var inte sånt att bromsa en bil den på den tiden, att hålla igen vagnarna. Det var knepigt. Så det gick ju. Och likaså spannmål och så där fick vi köra då på vintern till Bålstad. Och så vidare. Om vi skulle ha något lastat. Och Uppsala-båten, den gick ju på sommaren och då mycket med trädgårdsvaror då torparna hade och skicka iväg in då. Fiskaren hade också. De hade enkom fiskare på Sjögård alltså. Och de torgade då på den tiden här på Fyristorg. Så det gick väl rätt så hyggligt med priser och sådant.
Har du själv varit med och torga här?
Ja, mycket. När jag var i sjö där alltså. Åkte vi in ibland.
Hade de bestämt torgplats då?
Ja, det var inte bestämt på den tiden. Man fick stå på Fyristorg vad man ville alltså. Men Vaxala torg började väl bli mer bestämt.
Men man fick väl betala någonting för sin torg, för att man stod på torget?
Nej, inte då.
Alltså inte det?
Det var landsbor. Och det där torget påstod de var skänkt utav någon här i Uppsala. För att landsborna skulle få stå och sälja sina alster.
Aha.
Men sen har ju bilarna trängt ut det så det finns inget kvar snart.
Nej. Var då stå på torget så där? Hade man sina stamkunder som...
Ja, mycket så. Och det hade man inte stå och pruta så mycket på andra inte. Utan det gick väldigt bra med äggen och smör och med. Så det, och de sökte ju ville helst ha landsmör. För att det verkar ju vara lite kraftigare än mejerismöret. Mm. Och likaså äggen också vill de ha landsägg.
Jo, det är ju än idag finare att köpa landsäggen.
Ja.
Andra ägg. Vad det nu är för skillnad.
De frågar efter det, men nu är det inte landsäggen som de var förr i tiden inte. Nu är det mest hönsrin. Och där får inte hönsna gå fritt, utan de står en 3-4 stycken inträngda i en liten ståltrådsbur. Och där får de stå livet ut och äta och värpa. Det var skillnad på förr i tiden. När vi hade hönsna gick ju fritt alltså på gårdarna. då på sommaren, de plockar i sig larver och det virka, eller det som de behövde för näringsuppehållande, om jag säger så. De hittar ju allt möjligt där, ute i gräs och åker. Då var det en annan smak och en annan kraft på äggen också. Även det här hönsrinnan, det blir ju blekare gulor och sådant. Det blir inte den kraften och solen, eller ja, hönsen får aldrig komma ut till solen. De tyckte om sol också, de ställdes ut efter väggarna och solade sig liksom. Det kommer de aldrig till nu. Så de var ju mycket friskare på sitt sätt.
Hur länge hade man kvar hönsen innan man slaktade dem?
Ja, för lönan så var det högst 3 år. På land. Nu har de inte mer än 2 år, för nu är det så mekaniserat att de bestämmer när de ska värpa och när de inte ska värpa. Mm. Så det är. Och så är det väl olika på höns. Vit lägghorn gick ju väldigt mycket, men en brun lägghorn, den värpte ju bruna ägg. Mm. De värpte inte så mycket som den vita kanske, men de var kraftigare. Äggen.
Är det så att de här äggen med bruna skal, att de har också en mörkare gula?
Ja, det brukar vara det.
Man ser inte dem så ofta i affärerna nu för tiden.
Nej. Det är, min grabb, han har väl en del sådana där.
Han har inte broiler?
Broiler?
Alltså det här typen av kycklingar som de föder upp och de blir väldigt stora och möra i köttet.
Ja, slaktar.
Ja.
Jo, men när han slaktar sina höns vid 2 år, de är väldigt fina. Han håller på nu förresten. Uh-huh. De väger väl drygt 1 kilo. Ja, då tar han ur dem och plockar dem och allting. Uh-huh. Så det är omsättning. Sen är det bara att skaffa nya igen. Uh-huh. Men sen finns det ju en del som föder upp kycklingar också. Men han har endast äggproduktion alltså. Så han köper kycklingar.
Ja. Ja, man får ju specialisera sig i våra tider tydligen för att få ut det mesta möjliga.
Visst.
Han har alltså inget jordbruk då?
Nej, han har 700 tomt. Jaha. Det var det lockmarknad där tidigare. Men han var ju mycket intresserad av jordbruk när han var hemma. Mm. Han körde ju traktor och maskiner då, för att han var så ung. Hade handlag med djur alltså. Mm. Vi hade en häst också där borta. Men den där var uppfödd på en herrgård alltså där. Och pojkarna där, de hade väl retat hästen på något sätt. Så han var argsint. Jag köpte i alla fall den där hästen när jag flyttade därifrån. Och han hade först, han skulle hugga bara så fort han kom åt folk. Man fick hålla ögonen på honom jämt, för annars så var han där. Och ryttade så där, så det tyckte han inte om. Och man kom och gav en mat och gick därifrån, så skulle han hugga efter en.
Först då?
Och det var det värsta när man mötte folk ute på vägen. Om man stannade och kom. Han skulle hugga efter dem. Och pojken då, minns han, som var med, han var 12. Han skulle vara med och hjälpa till. Och sätta för sledom. Och tur var han hade en väldigt tjock rock. Han gick runt så här. Han högg dagen och slängde vägen.
Han bet verkligen.
Ja, för att han skadade inte på det viset. Men. Mm. Så jag måste göra mig om till sist. Men var en väldigt bra häst, arbetshäst.
Jaha. Vad blev det av den då? Blev det hamburgerköttet då?
Ja, antagligen. Han var väl bra gammal med sig. 13-14 år.
Jag har hört sägas det att man skulle slakta en häst. så ska man begära att få en hov tillbaka för att vara säker på att de inte utnyttjar den i arbete eller så. Har du hört talas om det?
Nej, det är väl långt tillbaka där då kanske.
Nej, ja. Det kan vara olika.
Ja, det är sidor. Olika trakter kanske.
Ja. Jag har varit här i Uppland faktiskt.
Jaha. Nej. Det fanns ju lite hästar på den tiden, men nu har de ju dött ut, arbetshästarna. Nu är det bara ridhästar.
Ja, det tycks vara rätt vanligt.
Ja.
Har du någon minne av när det dök upp ridhästar, där det blev vanligt att ungdom skulle få rida?
Ja, får se. De började väl i... åtminstone på 50-talet i början komma igång.
Ja.
53-54.
Men i herrgårdarna hade de väl ridhästar?
Ja. Det var väl på större gods så där. Där de skulle rida själva alltså.
Ja.
Där kunde de ha ett par ridhästar.
Aha.
Men inte annars inte. Det var endast grevar och baroner alltså.
Jaha. Alltså hade de väl fina vagnshästar förstås
ja.
Också?
Och fina drosker till att åka i också. Jaha. Det var som att åka bil nästan.
Mm. Med egen kusk i uniform kanske?
Visst. Det skulle vara väldigt krusande och bugande.
Alltså. Ja, vad tyckte man om sånt där fint folk?
Ja, inte var de väl högt uppskattade inte.
Inte det?
Man arbetar inte.
Nej.
För det gick ett överdåd kan man säga, upppassningen på dem alltså.
Ja. Begärde de det att man skulle krusa
sådär? Ja, och lika så de, det var en stallkusk och de var ute på någon festtillställning någon kväll. Ja, han fick gå upp mitt i natten och hämta dem då så. Köra dit.
Det var ingen övertidsersättning då
det
eller?
Det var inte det på den tiden inte. Om man tänker... på den tiden pigar och drängar. De hade sin fasta lön kanske 20-25 kronor i månaden bara. På den tiden. Men de fick ju arbeta hur länge som helst. Både söndag och vardag. Och ingen extra ersättning. Men och allra mest pigan. Hon under skörden skulle hon vara med ute på fältet. Och hon skulle mjölka morgon och kväll. Och diska på middagstimmen. Och det var ingen begränsad arbetstid för henne inte. Men likväl så var hon inte förunnat ett eget rum. Utan hon fick vistas i köket och ha sina prylar i en koffert eller något. Trots att det kunde finnas en två och tre rum i stora byggningar lediga. Så var inte så mycket värderad. Det arbete som hon fick göra alltså.
Ja, det var hårt.
Ja, hon var ju aldrig fri för en bondfolk gick och la sig nästan då.
Ja. Vad var det för tid, var det någon bestämd tid på året som drängar och piger städslades?
Ja, det var här i oktobermarknaden. Jag har ju skrivit om här lite.
Jaha, så kanske vi får med så småningom då. Eller var det det som du lämnade in till oss?
Mm, ja, att det är lite mer om ett här alltså.
Ja, vad bra.
Tror jag.
Mm. Men det går bra att säga det här också. Ja. Oktobermarknaden, var det här i Uppsala alltså?
Det var oktobermarknaden i Uppsala och så Disamarknaden. Det var de största marknaderna. De drog ju mest publik.
Ja.
Från när och fjärran. Och då... var det ju väldigt glatt här vid det här, vad heter det nu? Feitska tomten.
Jaha.
Som låg i det lilla centrum som var på den tiden i Uppsala, här vid Vaxholagatan. Och där var det väldigt fullpackat med folk och arrangörer av alla möjliga slag. Och sen var det nere vid Kungsängstorg var det ju hästar och kor och grisar och sådant. Omsättning. Men just oktobermarknaden, då var det omsättning på platser vid jordbruket. Bönderna kunde För jag har tagit någon dag där inne och så talade vi om arbetet och jobbet och så där vidare. Och hur de hade ett frövigt. Och så fick arbetstagaren en tia. Då skulle han ta det som bevis på att han hade antagit jobbet. Så, det
var,
alltså.
Var han anställd för ett år då? Eller?
Ja, ett år då.
Var det likadant för pigorna?
Ja, det var samma sak. Men sen när det var marknad så då var det en del grabbar som var mindre nogräknade så att säga. De kanske var lite berusade och sådär. Och de gjorde slut på tian och kunde gå ner och ta en ny anställning. Mm. På det viset. Så, märkvärdigare var det inte.
Det blev inga efterräkningar på det eller?
Nej, det kunde de inte hålla på med. Det var inga skriftliga avtal eller någonting. Så att det gick
de här kontrakten för torpare och arrendatorer, hur lång tid löpte de?
Ja, det var 5 år där. I regel.
Och var det i mars som de skulle...
Ja, just det. 14 mars var ju så kallad laga fardag på den tiden. Ja. Då de flyttade och då de kom till nya platser. Ja. Så att det...
Ja, jag ser...